Att leva hälsosamt är ett nytt ideal. Vi förväntas alla träna, äta rätt, sluta med allt onyttigt och därmed leva längre, friskare och lyckligare. Det är inte bara vi själva som förväntas ta ansvar för vår hälsa. Experter, forskare och inte minst politiker är mycket engagerade i vår hälsa, eller det som kallas för folkhälsa. Men vad är egentligen en förbättrad folkhälsa? Och kan politiker ordna det? Och hur vet man vad som är sant och falskt i hälsodebatten? Finns det verkligen något som är rätt för alla? I podden Hälsa för ohälsosamma försöker jag, Dovd Ebrard, bjuda in kunniga och intressanta personer för att diskutera hur vi ska förhålla oss till hälsa, vilket ansvar vi har själva och vilket ansvar politikerna har. Vem ska bestämma över hur vi ska dricka, äta, snusa, sova, röka eller träna? Idag ska vi börja med att gå till botten med några av de vanligaste hälsoföreställningarna. Jag har listat 10 hälsomyter som dagens gäster får ta ställning till. Välkommen Agnes Wold, läkare och professor i klinisk bakteriologi vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.
Hejsan, tack.
Mattias Svensson, du är bland annat återkommande skribent i Aftonbladet Kultur. Mm. Och så har du skrivit boken Glädjedödarna och flera böcker, Petant i maten till exempel. I den senare gör du upp med många sådana här väletablerade hälsoföreställningar. I båda gör du upp med det, kan vi säga.
Ja, det är lite ett favoritämne.
Ja, det är det, va? Du hävdar att hälsohetsen och oron för övervikt och ohälsa är helt överdriven.
Ja, det finns helt klart sådana inslag.
Och välkommen till dig Bengt Hedlund, vd för Convenience Store Sweden. Det är du som tagit initiativ till den här podden. Kan du berätta varför?
Vi vill ha en mer allsidig bild av hur saker och ting faktiskt förhåller sig. Och vi tror att ångest kring olika saker som kanske inte fullt ut är sanna hjälper inte världen framåt. Och det är dessutom så att det är en dosfråga allting som vi gör. Inte vad vi ska göra och inte göra. Alltså det är inte svartvitt, det är en gråskala. En dosfråga hur mycket vi intar av olika saker, och då kanske det är onödigt att skapa ångest kring saker som ju kanske till och med är helt direkt fel.
Ja, det låter ju klokt naturligtvis. Dosfråga är även vatten är farligt, har jag lärt mig tidigt i livet. Ja, att det är mycket farligt om man dricker för mycket eller drunknar i alla fall. Det är väldigt skadligt. Men jag tänkte egentligen säga att jag läser upp de här som jag sa, en del påstående, och så kan ni väl börja med att säga ja eller nej. Och sen kan ni få motivera varför ni tycker som ni tycker. Om vi kör så idag. Då börjar jag med påståendet, bör vi skära ner vår konsumtion av fett? Vad säger du, Agnes?
Nej, inte om man tycker fett är gott. Det finns väl inget särskilt belägg för det. Det här är en myt som jag tycker väldigt illa om. För den kom till någon gång när jag var ung. Och då höll man på att larma dem att vi åt, jag tror 40% av våra kalorier kom från fett. Och det var fruktansvärt. Och det måste ner till 30%. Det var någon gång på 70-talet. Så man ägnat sig åt att piska ner det där. Och det har ju inte gjort någon människa gladare på något sätt. Och det finns nu har ju till och med de här kostexperterna gjort remi i den här frågan. De säger att vi kan inte avgöra om det är bättre att äta mindre fett eller inte, mindre mättat fett eller inte.
Nej, det fick jag lära mig när jag läste medicin i alla fall, att det här med, nu har jag fått reda på att man inte alltid kan leva på gammal kunskap i och för sig, men jag fick lära mig det här med mättat fett och omättat fett, det är också en sån här konstig myt. Vad säger du om det, Agnes?
Det är jättekonstigt. Så alltså, det är klart att mättat fett kan du ju alltid tillverka själv. Det är långa kolvätekedjor som du kan lätt syntetisera. Medan omättat fett, där måste du ju få i dig lite grann av grundsubstansen där, linolsyra och linolensyra som du sedan bygger på. Så att på så sätt, man kan inte leva enbart på mätt, alltså man skulle bara äta ister, det skulle inte gå, utan man måste få i sig lite omättat fett. Men alltså, att det skulle vara nyttigare eller något, nej, det förstår jag inte. Det var ju den här idén då. Alltså när jag var riktigt liten, då trodde man kalk var farligt för att man fick åderförkalkning. Alltså man får ju kalkinlagring i kärlen. När man har, det är ju slutstadiet. Men sen kom man på det här med fettet, och då var det mättat fett. Och då började man kalla det åderförfettning. Och det är ju helt korrekt att det inlagras fett i blodådrorna när man har både för kalkningssjukdom, men det beror ju inte på nödvändigtvis att du har ätit så mycket fett, utan det är ju liksom de här cellerna som gör det här fettet när det, i den här typen av inflammation och så vidare.
Vad säger du, Mattias? Nu har ju Agnes svarat väldigt mycket kring det här med fett. Men du,
då kan jag komplettera med ett ja bara för att få till en liten dynamik. Och det är ju en enkel sån här spaning för någon glad amatör som har försökt gå ner i vikt, att fett är ganska energitätt. Så vill du liksom titta någonstans för att minska ner din kalorikonsumtion, så är ju fett ganska bra början. Att inte hälla stekflottet över potatismoset kan till exempel vara ett bra sätt om du vill minska kaloriintaget.
Så du säger att det är ju, du tycker att man ska skära ner konsumtionen av fett då?
Om man vill gå ner i vikt så kan det vara bra att börja titta där.
Okay.
Det håller jag med om. Men det är en helt annan fråga än om det är farligt i sig. Liksom.
Vad säger du, Bengt?
Jag är ju ingen forskare, men däremot så har jag ätit kolesterolsänkande medicin i 5 år. Och fick för mig att börja läsa forskningsrapporter, så det har jag sysslat med nu i ett halvår. Och då har jag kommit fram till precis det som Magnus säger då, att kolesterol tillverkas i de flesta fall i kroppen. Och att kolesterolen bildas för mycket i blodkärlen beror på att blodkärlen är inflammerade av för mycket kolhydrater eller socker ibland. Och där försöker kolesterolen laga det här istället då. Så att jag har dragit ner på sockerintaget och slutat ha den här medicinen. Som ju kändes som att den gjorde mig gammal i förtid. Jag blev stel i hela kroppen. Och, ja. Så att definitivt så skulle jag säga, exakt som ni har sagt före mig då, att det är nog inte alltid fettet som är problemet, även om det är mycket energi i det. Utan vi har nog egentligen blivit lärda fel saker.
Det finns väl en annan aspekt av fett dock, att det ger ju en kraftig mättnadskänsla jämfört med till exempel kolhydrater som kanske gör det lite enklare att ändå äta mindre, tänker jag. Då tar vi nästa fråga då. Sockerskatt, skulle det minska övervikten?
Nej.
Naturligtvis inte.
Nej, svarar både Agnes och Mattias nästan samtidigt här.
Ja, men liksom, politiken känner jag mig mer hemma på att uttala mig om. Och den här typen av straffskatter på konsumtion tenderar dels att ha ganska uppenbara oväntade konsekvenser. Gränshandel, nu tror jag väl inte... Socker är inte beroende framkallande på det sättet att vi kommer att få liksom någon slags liksom lakrisbåtarnas Al Capone, men...
Säg inte det.
nej, jag ska inte säga aldrig.
På djurförsök så är det ju så att det är faktiskt lättare att få djuren att bli helt beroende av socker, fast det är ju för att det är föda så att säga, än vad det är till exempel nikotin, som är nästan omöjligt för djurförsök att bli beroende av.
Men du har samtidigt svårt, det är få som står liksom och glufsar i sig sockerbitar vid sockerskålen för att de har ett sånt...
För godis?
Ja, godis. Alltså vi har ju alla våra... Jag är väldigt svag för sötsaker. Sådär. Men det är också det att socker finns varierat i så väldigt mycket. Så om du försöker göra ett påslag på allting, vilket en del länder har försökt, det blir ju administrativt fullkomligt bizarrt att försöka göra ett påslag. Och själva slutprodukten blir inte speciellt mycket dyrare av det. Sådär. Det är väldigt svårt att hantera. De som är närmast vad jag vet är Ungern, som ju inte är något idealsamhälle på något sätt. Det är ju typiskt att de har hälsofascism där. Men i de flesta andra fall så handlar ju sockerskatt helt enkelt om att du lägger en skatt på läsk. Och ofta då all läsk, för att du tycker illa om läsk. Det blir sådär stigmatiserad dryck, så det är lätt produkter och allting.
Liksom. Cola light och allting. Ja,
och så undantar du juice och flingor.
Som innehåller
andra
mycket mer socker.
Ja, och det är också ofta det liksom att du beskattar ofta då de produkter där du ändå vet att det är socker. Det är sällan mat, men inte de här mer dolda där vi kanske inte förväntar oss att det finns mycket socker.
Mm. Så måste jag säga att det är den enorma myten om att vi äter så mycket socker idag. För att är det någonting som man vet så är det ju just sockerkonsumtionen. För den var ju en sån strategisk livsmedel för att man, när jag var liten så var det ju socker i allting. Och det ansågs ju att skulle Sverige inte få sitt socker så skulle vi dö ut väldigt snabbt och så vidare. Så man har ju mätt sockerproduktion och import och så här, extremt noga hela tiden då. Och den har ju varit helt precis lika hög i 50 år. Så att den har ju inte ändrat sig med något kilo när, alltså sen 1940-talet då. Så att det här är ju bara fianteri, att vi ser så mycket socker idag. Alltså, okej, man dricker mer läsk, men när jag var liten så drack det svagdricka och brödet var sötat och man hade socker i allt möjligt. Och sirap ska vi inte tala om. Vi har ju bevisligen blivit tjockare nu, 5 kilo eller sånt där. Men det kan absolut inte bero på att vi äter mer socker, för det gör vi inte.
Det var faktiskt precis min kommentar, att det sockerkonsumtionen är ju faktiskt helt... Ja, som Agnes sa, det har inte hänt någonting de senaste 50 åren. Vad säger du, Bengt?
Nej, alltså vi går väl upp i vikt därför vi äter för stora portioner. Enklare än så kan det inte bli. Men jag är emot den här typen av försök till regleringar som skatter, eftersom ska man försöka styra folks konsumtion med skatter för någon som tycker om någonting eller har behov av det, eller vad man ska kalla det för. Så det är ju inte så att man får mindre sockersug för att man har en skatt på det. Det finns ju en vara som är förbjuden här i samhället som heter narkotika. Den är jättedyr och ändå vill folk ha den. Så att det är liksom, det fungerar inte.
Det är mer moralism. Men...
Det är moralism, ja, precis.
Det är ingen kontrollgrupp. Du vet ju inte hur man ska knacka ifall den kostade 50 öre.
Nej, det är sant.
Nej, precis. Men ändå är det ju så som det är. Liksom.
Även om det fungerade så finns det ju liksom argument där för att... Alltså, är det verkligen så att folk vill få de här besluten fattade åt sig, och ska människor straffas för att man tycker liksom att sockerrika saker är gott?
Och framförallt så straffar man ju en grupp som då kanske har extra svårt för att hantera det här kanske. Att just den gruppen som har svårast att begränsa sin sockerkonsumtion kanske inte alltid är den starkaste gruppen i samhället.
Nej, jag tror på
heller,
kunskap. Det är väl kunskap om saker och ting.
Men det här har väl liksom lite lierat med den här att en annan sån här påstående som att livsmedelsindustrin lurar oss att äta för mycket, att det är livsmedelsindustrins fel. Vad säger ni om det? Bengt kanske
ja,
kan
det. Alltså, jag har ju varit vd för livsmedelsföretag. Och
det är just därför du får svara
först.
Vi
hade ju inga sådana agendor, kan jag säga dig. Tvärtom så försökte vi se till att, det är klart att man försöker göra maten god, men att gå genvägen och att ha i socker det första man tänker på, det var ingenting som vi sysslade med, det kan jag verkligen lova. Sen kan jag inte tala för övriga företag, men jag tror att det är en myt faktiskt.
Ja. Vad säger du, Agnes?
Ja, jag har ingen aning, men det är väl klart att de vill sälja sina produkter, så att det ligger väl i sakens natur att om man tillverkar en sylt så vill man att folk ska köpa den och... Ja, det är väl inget konstigt liksom, att om man är livsmedelsindustri att man vill att få äta ens produkter.
Men innebär det att man dränker den i socker? Det verkar ju som konsumtion av socker talar starkt mot det.
Ja, men absolut inte. Därför att när jag var lite, alltså jag är säker på att om folk fick den mat serverad som jag åt när jag var barn, som jag visserligen tyckte var äcklig då, men det var i alla fall den alla åt, så skulle ju folk spotta ut den.
Vad säger du, Mattias?
Jo, men det är klart att alltså, det finns ju många produkter som har väldigt tacksamma marginaler och förvaringsmöjligheter och är lätta att sälja. Det är ju bara att gå in i vilken butik som helst så finns det ju liksom lätta pengar att ta in på det som vi egentligen inte behöver, utan stoppa på oss och i oss liksom chokladkakor och godis och sånt där. Så det är klart att det finns exponerat vid kassan och sånt där. Det är en del av, men det är ingen som inte vet om det här. Så det är ju någonting som man är medveten om och som jag tror de flesta brottas med och sånt där. Men sen, alltså hela den här om att vi skulle vara lurade köper jag inte. Det är ju alltid den här favoritförklaringen från liksom aktivister och kampanjare liksom som aldrig kan se värdet av en konsumtion. Det är ju samma med nykterister och alkohol eller liksom de som är väldigt mycket mot vissa livsmedel och sånt där. Då blir det att man kan liksom inte få in att folk faktiskt
väljer
det här för att de tycker det, att det är gott och att det är värt det.
Att de väljer själv, ja. Helt enkelt. Utan de är bara offer för livsmedelsimperialister och andra obehagliga individer. Okej. Vi har bara några till som jag tänkte, för att det är mängder med såna här grejer. Vi pratar snus och nikotin. Det sägs att det ska vara farligt. Vad säger ni om det? Nikotin, och e-cigaretter, att det är farligt?
Jag är varken snusare eller rökare, men man försöker ju söka fakta. Det ska man göra i alla sammanhang. Därför att det är så mycket som sägs som är fel. Det hör vi ju här när Agnes berättar också att det mesta som sägs är fel. Eller också så är det inga studier som visar hur det verkligen är. Det har ju gjorts en del studier nu på senare år i alla fall som visar att det är när man tänder eld på tobaken som den blir farlig. Då bildas ett antal tusen olika ämnen varav många är cancerframkallande. Om man inte tänder eld på tobaken som i fallet med snus eller med de nya rökfria cigaretter, vad kallas de? Heaters eller? Ja. Eller e-cigaretter då som ju är nikotin fast ja, nikotin, allt nikotin kommer ifrån tobak. Är betydligt mindre farliga, typ 90-95% mindre farliga. Något annat så kan inte jag säga eftersom jag inte är forskare, utan då får man liksom lita på de rapporterna som bland annat kommer från Storbritannien då.
Där de satsar mycket på e-cigaretter till
ja,
exempel,
precis.
I förhållande till Sverige.
Exakt. Det är lite svårt att göra det i Sverige eftersom man inte får berätta om
exakt.
Det här eftersom det är informations- och reklamförbud. Men där gjorde man ju en paus istället i Storbritannien. Man sa att nu har ni 6 månader på er så får ni berätta om det här och sen stänger vi igen. Vilket är ju ganska pragmatiskt. Det skulle man kunna tänka sig i Sverige också. För att om de här rapporterna stämmer så är det ju trevligt då om folk använder de här produkterna istället för cigarrer och cigaretter.
Det kan man ju tycka. Vad säger du, Mattias?
Alltså där är ju liksom oavsett alla försiktigheter så är det ju få saker som är så fastlagda som att liksom decennier av daglig rökande av tobak är liksom oerhört hälsoskadligt och förkortar livslängd med dramatiskt i genomsnitt. Inte alla, men liksom i genomsnitt och sådär. Och där är ju resultaten så tydliga att liksom de slår igenom. Du behöver liksom inte fine-tuna med de exakta mekanismerna och sådär för det. Och det gör ju också att det är tacksamt att jämföra allt annat med det, därför att inget annat verkar farligt i jämförelse. Det finns alla andra risker blir små i jämförelse, inklusive att bara daglig röka i något decennium. Liksom. Det har inga jätteeffekter på hälsan, utan du måste verkligen jobba på det ett stor del av livet för att få de här effekterna. Men det är ju beroendeframkallande, så då kommer det.
Och ändå så är det ju väldigt, nu när man säger de här produkterna, e-cigaretter och så säger ju politiker att det här ska vi inte satsa på, för vi vet inte hur farligt det är. Men det är väl ganska uppenbart, Agnes, att det är klart mindre farligt än att röka vanliga cigaretter i alla fall.
Ja, jag vet inte. Snus kan jag uttala mig om, och det är ju, så vitt man vet, ganska ofarligt om man inte är gravid. Och det måste man ju skilja på, för att snus innehåller ju mer nikotin än cigaretter då, så att, och nikotin drar ju samman blodkärlen, så att, och det är därför det är väldigt farligt när man är gravid, för då får du sammandragning av blodet.
Väldigt farligt låter, är det verkligen väldigt farligt,
ja,
när man är gravid?
Ja, det är lika farligt som cigaretter, och det vet ju också så otroligt väl. Alltså minskad födelsevikt hos barnen, mer för tidiga födslar och så vidare. Det finns ju tonvis på data med det. Och det blir ju inte bättre ifall du går över till snus.
Men hur ska vi bli av med rökningen då? Det här nu, då kör man det här att man ska ha de här varningstexterna och obehagliga bilder på cigarettpaketen. Så det är ju våra politiker helt inne på att det här minskar ju rökandet. Det är därför de tvingar på det här. Vad säger ni om det? Ja, Bengt.
Ja, alltså det är som vi var inne på tidigare. Att det är svårt att styra folks behov med skatter och lika väl med fotografier. Vi ser ju en vanlig kund som köper cigaretter i butik ber ju ibland att få en med en, alltså man har till och med, man vänder bort de här, det leder inte till att man köper mindre, utan man, för behovet är ju kvar. Utan man vänder bort bilderna, man skaffar olika etui där man sätter dem så att man ser bilden.
Smart, det finns massa
olika saker som man gör, men det leder inte till att man inte köper cigaretterna. Så att jag tror inte riktigt på det igen, att det är svårt att styra bort olika typer av behov genom att göra saker, för behoven kvarstår liksom.
Nej, men det här är ju lite grann elakt liksom, därför att det är ändå, det är vuxna människor, de vet att rökning är skadligt, vi vet att de som röker vet att rökning är skadligt, vi vet till och med att de något överskattar riskerna generellt, vi vet också att de underskattar riskerna för att de själva ska bli, som, det finns samma, alltså precis samma som i alla andra kända fall. Men det är inget man behöver tala om för folk. Och att då verkligen gnida i ansiktet på de som ändå har fattat, de vuxna människor som ändå har fattat det valet, det är elakt. Och därför, och liksom för att företag som tillverkar de här ändå lagliga produkterna som folk borde få dra i sig om de vill, så får de inte utforma sina etiketter och sina varumärken som de vill. Det är ett intrång i näringsfriheten, i konsumenternas frihet, och det har alltså marginella effekter på om folk röker eller inte. Alltså det finns, man försöker desperat få fram någon effekt liksom, men eftersom folk hela tiden trendmässigt slutar att röka, så är det liksom, så kan man ju hugga tag i den där procenten för att liksom motivera de här åtgärderna. Men det är liksom mest en åtgärd för att vara präktig och lite elak mot folk som har valt att röka, och vi har verkligen gnida in att det här tycker vi inte om.
Och nu vill man ha plain packaging som då skulle vara egentligen inskränkning i tryckfrihetsförordningen. Mm. Det var det du var inne på delvis. Så.
Ja, och sådana här, och det är ju just att ja, då gör man de här bilderna ännu större, och så liksom såna här direkta fjantigheter som att man ska liksom, det ska inte få synas i butiken, utan det ska finnas en lista bakom och det ska vara dolt, och alltså det finns ju ingen hejd på vad politiker som får reglera saker kan hitta på för små steg för att göra det krångligare och mer tabubelagt och sådär. Jag minns en fantastisk utredning om alkohol som vred och vände på frågan om minibarer på hotell. Skulle det alls tillåta, skulle man behöva gå ner i receptionen för att få en nyckel till det här och sådär. De vred och vände i evighet
men det där är ju, då kommer jag osökt in på det här med Systembolaget, som ju är en stor institution för precis det här och det du säger. Hur det ändå, men har inte den bidragit till att vi minskar alkoholkonsumtionen? Är inte Systembolaget ändå orsaken till att vi ändå dricker lite mindre nu än vad man gjorde förut?
Ja, det har säkert en återhållande effekt. Sen kanske inte framförallt för de som skulle behöva hålla tillbaka. Det är sällan så. Och det har vi ju sett när vi har avskaffat. Vi har haft, på 90-talet avskaffade vi 5 av 6 statliga monopol vi hade. Och ingen saknar dem. Inte ens nykteristerna vill ha tillbaka dem. Det var ju import, export och försäljning till Systembolaget och sånt där. Varför skulle då det sista monopolet ha liksom den här magiska kraften att stå mellan svenskarna och liksom barbariet?
Men det verkar bara vara du och jag, Mattias, som är överens om det här. När man pratar med alla runt omkring, så är det som Systembolaget, det ska vi inte röra. Politikerna är det finns ju inte ett politiskt parti som vill röra Systembolaget.
Nej, men det här är ju, det finns ju en romantik kring, alltså det är ju dels, många gillar att dricka och då är man hänvisad till Systembolagsbutiker i Sverige.
Det är därför vi älskar dem.
Ja, men alltså det är dessutom...
Dessutom, det är lika gott humör varje gång går in i det. Det är liksom
Ja, men precis. Och det är ju också, och ju mindre monopol de har blivit, desto bättre har det ju varit. Alltså, de är inte den liksom DDR-institution med liksom raka led och liksom
som det en gång var.
Produkt. Ja, precis. Alltså, det var ju liksom ett, och ju mindre monopol de är, desto mer blir de omtyckta, och jag säger bara, fortsätt vara ännu mindre och mindre och mindre monopol.
Så blir ni ännu mer.
Ja, så blir ni ännu mer omtyckta.
Säga, då kommer folk att sakna dem när de inte fanns.
Ja, nej, men alltså det finns ju ett antal, alltså det blev ju ett antal felkalkyler här i liksom när vi har ändå sett en relativ liberalisering på många områden. Jag skrev en rapport om det, alkoholen, en lyckad svensk liberalisering, där det väl liksom tagit bort en massa andra restriktioner för reklam, för öppettider på krogen, servering på restauranger, även system Bolaget, lördagsöppet, kvällsöppet på ett annat slag och sådär. Och folk drack mer också, men det gav inte de negativa hälsoeffekter som man hade räknat med, därför att det var liksom helt andra grupper grupper som började dricka mer. Det är pensionärer som sitter en tisdagkväll och tar sig några glas vitt. Och de kommer liksom inte gå ut och göra stan osäker som när unga människor dricker ännu
mer. Som dricker mindre. De unga människorna dricker exakt. Mindre. Det är det som har skett. Nu ska vi... Bengt,
vi måste komma ihåg att när man gör undersökningar inom handeln, man gör det varje år, så undersöker man vem som har... bäst kundnöjdhet eller vad jag kallar det för. Och då hamnar faktiskt kedjan, jag kallar för kedjan, Systembolaget längst upp. Väldigt, väldigt ofta.
De har populära produkter.
Och, nej men alltså, de har ju gjort den resan som man ska göra. De har ju gått, jag menar, det är ju inte så jättelänge sedan. Det kommer ju till och med jag ihåg. När det var kvällstängt och lördagstängt. Nu är det kvällsöppet och lördagsöppet. Och de är tillgängliga vid det självförsäljningsbutiker. Och världens största sortiment av produkter.
Fast vilket
annat... Du får leta upp vilket land kan du hitta det sortimentet som
de har. Men har de inte spelat ut sin roll? Därför att hela idén var ju att det skulle inte vara tillgängligt. Det var ju idén med Systembolag. Nu är det tillgängligt. Vad ska vi ha dem till?
Det kan jag inte svara på. Jag vet inte vad skillnaden skulle bli. Jag vet bara att om ICA skulle ta in och få sälja de här produkterna...
Snabbt,
så skulle
Agnes,
det säkert
vad säger
inte
du om
vara
systemet?
Det sortimentet.
Ja, jag älskar systemet. Jag undrar om det är det här att det var lite förbjudet. Liksom, att det är lite underbart att gå dit. Om man tänker på när man var ung och stod där utanför och försökte att man skulle ha något som köpte ut. Och så
det är spännande. Det
själv. Och, jag känner, det är lustigt. Liksom, jag har fortfarande extrema förtjusningen att det är lite... Ja, lite spännande. Det är inte allt som
går till ICA. Nej, jag håller med. Du har en poäng där. Jag har gått på systemet nu i 3 decennier drygt. Och det är lite spännande fortfarande.
Det var ju en del av vuxenritualen att få in där på sin 20-årsdag.
Att man borde minska sitt godisätande då. Vad säger ni om det? Mattias kan fortsätta där. Vad säger du? Ska vi minska godisätandet?
Ja, alltså i mitt fall så är det något jag kämpar med. För jag slutar inte när jag har börjat. Jag mår inte bra av de mängder jag får i mig. Liksom. Jag tror inte jag är ensam om det. Liksom. Det är klart att det är en av de här. Det är en rätt tacksam jämfört med vad folk kan liksom få för mycket av. Så är det rätt tacksamt att ha godis, för det är inte så farligt. Men det går ju inte att generalisera. Det är ju jag behöver bara gå till min fru som en snål jäkel, så hon kan ju liksom hushålla hur länge som helst om inte jag hittar det då.
Jag fick bara en liten intressant tanke här, för att istället för det där med sockerskatt, alltså när man har barn, då kör man ju det här att man får godisförbud, så får man typ 1 000 spänn eller 1 500 spänn om man håller. Man kanske skulle ha någon sån här subventionering från staten som sa godisförbud till folk,
men,
så får du pengar.
Jag testade ju faktiskt att sluta helt i 3 månader, och det blev så tråkigt.
Alltså, så det var inte värt de pengarna?
Nej, alltså, man sparar väl en del pengar, så det var kanske så eftersom jag är vuxen och betalar själv. Men det blev liksom för tomt, så jag har svårt att hitta en lagom nivå, men det där tror jag att alla kämpar med, eller många i alla fall.
Jag är ju säkert ganska överviktig ifall någon skulle räkna ut mitt BMI och så vidare, men jag är det inte på grund av godis. Så jag tycker det är gott med chokladkakor och småkakor, men det är inget som jag köper, utan det går så bra att lägga på sig, alltså äta var lite ostar och vin och lite vanlig. Jag vet inte vad jag äter, men jag äter inget särskilt konstigt. Men vad som jag tycker är bara mer och mer obehagligt är den här alltså underförstådda kravet att vi har ett krav till någon, alltså att vi ska leva vad folk kallar nyttigt, som om man visste vad det var, för att liksom, det är ett brott mot någon eller en kostnad för någon ifall någon människa då äter massa smågodis eller småkakor och väger 10 kilo mer än någon anser är den absolut lägsta risken för hjärt-kärlsjukdom. Men vad kom detta ifrån? Jag menar, människan är väl, vi är väl ändå målet med oss själva. Alltså, var kom den här liksom, idén från att vi är skyldiga staten eller kroppen eller naturen att leva på något sätt som
ja, jag vet var du kom ifrån. Det kom från den här allmänna kollektiva uppfattningen att vi ingår i en enda gemensam statsbildning som, där vi har ansvar för andra, och så finns det svaga individer som minsann inte kan stå emot det här. Och det är, jag tycker att det är personligen en ganska obehaglig tanke, utan jag håller ju helt med dig att det här är individens eget ansvar vad man ska äta. Sen är det ju en
annan... Men var kom ansvar ifrån? Alltså,
ja, men det är individens egen rättighet eller ansvar.
Det ja. Men det är bara detta ordet ansvar implicerar ju att det här är någonting lite skumt och otillåtet vi sysslar med, och det finns någon sorts allmän räkenskap, någon sorts gud eller stat eller som sitter där och har facit i handen. Det är en väldigt konstig idé liksom. Så vi har ju ingen plikt liksom att leva tills vi är 90 eller 80. Och ingen har ju räknat ut att, alltså det är ju en sån här total myt bland politiker att om medellivslängden ökar så blir det billigare. Det finns ju inget att tala för. Så att
men sen lever vi ju längre också. Trots att vi äter så himla illa enligt alla.
Ja, vi lever ju bara längre och längre. Ja. Och men jag menar, det blir ju inte billigare för det. För att du konsumerar ju alltid en mängd sjukvård på slutet. Förr eller senare får du din hjärtinfarkt. Vi får ju den 10 år senare idag. Det är ju fine. Men det är ju inte så att det blir gratis. Det är inte så att 90-åringar bara liksom upplöses i atomer gratis. Utan de dör ju också då genom...
Det gäller att dö snabbt.
Med sjukvård, ja visst.
Ja. Vad säger du, Bengt? Här? Är det inte så att mer information ändrar då människornas matvanor? Det är en annan sån där...
Jo, så, men alltså...
Att vi skulle gå på med information då. Men det förutsätter ju att vi överhuvudtaget ska lägga oss i det här, kan man ju säga.
Och att vi vet vad vi ska informera.
Ja, men man kan ju informera ändå utan att ge folk dåligt ansvar. Jag tror nog att vi har nog aldrig ätit så bra som i människans historia som vi gör idag. Och det är väl trevligt. Så det är ju den ena sidan av saken. Den andra sidan av saken, du frågar om man ska äta mindre godis. Jag har ju bestämt för att äta mindre godis. Men det behöver ju inte betyda att någon annan ska göra det.
Nej.
Alltså jag gör som Agnes, jag väljer osten och vinet istället. Därför är det mycket lättare för mig, därför att jag är inte så godis på. Sen vet jag att min fru är det, så att då gör hon tvärtom. Och då, jag menar, det får väl vara en välja själv om man tycker, eller man vill ju äta allting på en gång.
Men jag gillar bara ost, vin och godis.
Ja, då ska du äta det.
Kött då Mattias? Mindre kött, är det bra för hälsan att äta mindre kött? Det är en sån här ny sån här sak som alltid kommer fram, att man ska äta mindre kött. Är det bra för hälsan?
Ja, alltså jag har inte riktigt koll på hälsorönen där. Måste jag säga. Det var ju sånt som jag blev rekommenderad för att gå ner i vikt. Var ju liksom en sån där att ät rent kött. Därför att det är liksom, det är ganska fettsnålt blev det då också. Och sådär. Och det funkade liksom att...
Som Jordan Peterson som bara äter kött.
Ja, alltså det finns... Alltså, och det är ju det med dieter. Alltså, varför funkar de? Jag tror att i stort sett alla fall så är det för att de är så jäkla glädjelösa att du tröttnar på att äta, och då äter du lite och då går du ner i vikt tills du tröttnar på dieten. Och så misslyckas du, och därför kan nästa snubbe komma och sälja nästa diet, och så får vi, jag tittade på det här i en kulturartikel hur dieter har förändrats, och de följer ju alla modetrender. Så här på 70-talet var det liksom banta i grupp och Moody Mums och sådär, och sen på 80-talet kom flygvärdinnedieten och sen nu har vi liksom de här, för vår bokstavskombinationstid har vi då LCHF och sådär liksom, nu är det liksom fett och krig mot kolhydrater och sanningssägare som skriver liksom 500 sidor långa böcker med pseudovetenskap och sånt där. Så det här finns i tid, så jag undrade liksom i slutet på artikeln, finns det ingen Jordan Peterson-diet, det borde det finnas, och så fanns det.
Så fanns det. Man äter helt enkelt bara kött,
ja.
Och lite salt fick man ta på också, förstått. Men det är jätteskadligt, har vi förstått. Vad säger du, Bengt?
Nej, så det tror jag inte alls. Det första människan har ätit är väl bär och fisk och kött tusentals år tillbaks. Jag tycker det är jättegott med kött, jag älskar kött. Så det får man också göra till en personlig fråga, liksom, om man tycker om smaken.
Är inte det här precis som alla andra sådana här frågor en moralisering, moralfråga?
Jo, nu har vi ju till och med lyckats slå miljö släggan i huvudet på köttätare också. Så att, vilket är ju märkligt då, eftersom kossor och får är ju de som går ut och äter gräs. Där har vi ju en fullständig recycling av allting. Medan annat kött och föder vi upp grisar med halvfabrikat, och det borde väl vara sämre och så vidare, och kycklingar. Mm. Nej, jag tycker kött är bra mat.
Vad säger måste man inte äta samma mat varenda dag. Forskarinriktad på kött här, kanske vet mer om det.
Det är problemet med alla studier om vad som är nyttigt och inte, det är ju att vi har inga såna här som man ska ha randomiserade, kontrollerade interventionsstudier. Där man skulle,
då nu får du förklara för lyssnarna vad det innebär.
Förklara vad det är. Alltså, randomiserad betyder att man lottar, att folk inte själva får bestämma vad man ska äta. Utan då ska man ha 100 människor som då får äta Jordan Peterson som bara har kött med lite salt på. Och så ska det ha 100 människor som bara får äta Nudimums vegetariskt då. Och så ska de göra det i 30 år. Och sen så ska man då kolla vad som händer med dem. Men det har vi ju aldrig. För det går inte att göra sådana. De skulle vara för dyra, och du skulle aldrig kunna få folk och tvinga dem att äta då en viss diet över lång tid. Så vi vet alltså absolut ingenting, vill jag hävda med enorm bestämdhet. Folk tror att jag inte är klok, men alltså det är så att vi inte vet det.
Agnes, vi är helt överens om det.
Ja, bra. Men Livsmedelsverk och sådana blir arga på mig och de säger vi har vetenskapligt stöd. Ja, men det är så kallade observationsstudier där folk själva har liksom bestämt vad de ska äta. Så att vissa människor älskar smågodis, vissa älskar vin och ost och så vidare. Och vissa gillar, eller tror att de gillar, eller de har karaktär och äter bara grönsaker. Och då är det så att du vet absolut inte att det är själva dieten som orsakar då att de här människorna lever längre, om någon lever längre då. Utan det kan bero på dels selektion. Alltså om vi tar då folk som, vi tar råa grönsaker. Så om du har jättedåliga tänder till exempel, så kan du inte äta råa grönsaker. Har du jättedåliga tänder så får du jättehög risk för hjärtinfarkt. Och sen har du confounding, att livsstilsfaktorer sitter ihop. Så om du dricker mycket vin så röker du i genomsnitt mer, och du kanske dricker mer kaffe och så vidare.
Så man kan säga
vet du aldrig.
En korrelation är inte samma som en kausalitet. Nej. Det vill säga orsakssamband. Det kan korrelera så att det har samband på något sätt, men det är inte orsakssamband per definition. Vi kommer vidare till det här, en annan av de här frågorna. Vi säger, en sak kanske som är påstås, det är det här att sitta still för mycket och för länge. Det är farligt för hälsan. Det kan man väl ändå säga att det stämmer. Eller vad säger du, Mattias?
Som glad amatör så tror jag ju ändå lite på det där. Jag tror att man mår bra av att röra på sig. Och inte minst har det väl kommit ett antal studier på sistone om att det är bra för hjärnans funktion och tänkandet och sådär. Jag är inte vetenskapsman, men som glad amatör tycker jag mig ändå liksom ha.
Det finns ju en kollega till mig som heter Anders Hansen som har skrivit en bok som heter Hjärnstark, som tar upp väldigt många aspekter av den här. Vad säger du om honom?
Det behöver säkert sina skeptiker det också.
Ja, nej, alltså, ja, den frågan sönderfaller två. Jag tror absolut att på sambandet mellan att alltså man har lite ångest, lite deppig, rastlös och så vidare, så är det bra att motionera. Alltså man mår psykiskt bättre, det är liksom nedlugnande. Det är tråkigt att göra det, men sen efteråt så blir man nöjd på något sätt.
Det ser vi tydligt. Vi ser ju det tydligt när jag jobbar ändå som psykiater till vardags, och det ser vi väldigt tydligt att det har otroligt positiv effekt kliniskt.
Absolut. Men sen kommer ju frågan till detta med de här hälsoeffekterna. Då har vi samma sak där. Alltså, du har inga sådana långtidsstudier naturligtvis, så du kan inte lotta folk. Och då har du den här enorma selektionseffekten. Vi får inte glömma den, att om du har en svår reumatisk sjukdom så kan du inte motionera. Och är du knarkare så motionerar du inte. Är du schizofren så springer du inte heller maraton. Så att alla de grupper som absolut kommer att vara stillasittande, de är ju anrika med många människor som har kroniska sjukdomar, inklusive psykiska sjukdomar som vi vet förkortar livet. Så det är helt omöjligt. Det kommer någon sån här dum studie nu då, att man har baserat på den här kvinnundersökningen från Göteborg 68. Och så man, åh, titta de som kondition är jättebra för att leva länge och sådär. Ja, då hade man tittat på folk som då hade cyklat 68. Och det var några som inte ens kunde klättra upp på cykeln. Ja, det är klart att de var döda 10 år senare. De hade ju redan.
Återigen så ska man inte blanda ihop orsak och korrelation helt och hållet.
Ja, men
i alla fall.
Det finns ju de här fantastiska effekterna hela tiden. Jag kommer ihåg när SOM-institutet tittade på de här. Man har ju försökt frammana samband mellan kultur, både konsumtion och utövande och som hälsa. Och så var man så besvikna när man hittade det starkaste sambandet var ett omvänt samband mellan att folk var sjuka och att folk läste böcker. Och det beror ju inte på att man blir sjuk av att läsa böcker utan på att när man är sjuk och sängbunden så läser man fler böcker. Så det är inte farligt att läsa.
Jag vill bara avsluta och tacka er alla för att ni har ställt upp. Men jag ska avsluta med att ställa en fråga till Bengt. Den här podden nu som vi har inlett här. Vad tänker du? Vad hoppas du att vi uppnår med en sån här podd?
Ja, det som jag hoppas mest är kanske en för stor förhoppning. Det är ju att våra politiker, inte, alltså väljarna också framförallt, tar reda på saker och ting istället för att lyssna på dem som de tror vet. Vi har ju hört Agnes här nu avverka ganska många heliga kor därför att hon har tagit reda på hur det är. Och man måste inte vara professor för att ta reda på hur det är. Man kan faktiskt leta upp fakta själv. Och det gäller ju alla de här sakerna. Det finns ju fler än de bitarna som vi varit inne på här idag. Men det är den här typen av frågor som man tror sig veta svaret på, så är det helt fel.
Det mesta. Det vet vi inte särskilt mycket om.
Nej,
tyvärr.
Precis. Men då ska man inte vara så bestämd om att det ser ut så här.
Och inte så moraliserande.
Heller. Nej, exakt.
Tack allihopa för att ni kom idag. Det var jättespännande att prata med er alla tre.
Tack.
Tack.